Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala eşrefel enbiyai vel mürselin. Nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Fe ahlen ve sahlen. Den ära att få återigen besöka mina bröder här nere i Malmö. Jag hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ska göra detta till ett välsignat besök och förena mellan våra hjärtan, ge oss nyttig kunskap och att han ska ge oss hans högsta paradis i nästa liv och förena oss där i. Amin. Vi tänkte under dessa två dagar läsa ett antal utvalda hadither från boken Sahih at-Targhib wa at-Tarhib av Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Denna mycket välsignade bok, Sahih at-Targhib wa at-Tarhib, som egentligen är en bok som är skriven av Imam al-Mundhiri, en av islams stora muhaddithin. Och boken består av tusentals hadither och är uppbyggt på det sättet att boken handlar om hadither som uppmuntrar och avskräcker. Och boken innehöll från början autentiska och svaga hadither. Och sen kom Sheikh Albani rahimahullah ta'ala och delade på de svaga och de starka haditherna. Och han delade in de starka haditherna och då till egna, vad kan man säga, till egna böcker. Och det blev mashallah sammanlagt 3 volymer med autentiska hadither. Ungefär 3700 sahih hadith mashallah. Och sen 2 volymer med svaga hadither. Och vi tänkte alhamdulillah hålla oss till dessa starka hadither bi'idhnillahi ta'ala. Och vi tänkte gå igenom vissa kapitel som tar upp flertalet ahadith al-qudsiyya. Taib, inte bara att haditherna är sahih utan hadither där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger att Allah säger. Ni känner till dessa hadither, eller hur? Hadither som börjar med qala Allah, yaqulullah, qala rabbuna. Att våran herre säger, Allah säger. Det kallas för hadith qudsi. Taib. Så vi tänkte gå igenom några utvalda ahadith qudsiya i vissa ämnen. Vi tänkte tala om dygden av att minnas Allah. Sen dygden av att älska sina bröder för Allahs skull. Och sen inshallah imorgon ahadith qudsiya som handlar om nästa liv. Som handlar om al-qiyama, wal-janna, wal-nar. Bi-idhnillahi ta'ala. Så vi tänkte då börja med att gå igenom några ahadith som handlar om dhikr. Om att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket är en av de största och bästa av gärningar som finns i islam. Så pass att Ibn Qayyim säger att all ibada i slutändan går ut på att minnas Allah. All ibada, för jag vill salat. För att minnas Allah. Allah azza wa jalla säger, wa aqimis salata li dhikri. Förrätta bönen, varför? För att minnas mig. Så vi gör salat för att minnas Allah azza wa jalla. Vi åker på hajj för att minnas Allah azza wa jall. Och de stora händelser när Ibrahim byggde Kaaba och så vidare. Yani, för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimen ska ständigt vara i kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Han ska minnas Allah med sitt hjärta. Minnas Allah med sitt agerande. Göra det som Allah vill. Lämna det som är haram. Och han ska minnas Allah med sin tunga. Och göra dhikr. Och gör man detta så får man otroligt mycket belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger, ya ayyuhal ladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Troende, minns Allah mycket. Inte bara udhkurullah, gör dhikr, la, udhkurullaha kathiran. Gör mycket dhikr. Naam. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, fadhkuruni adhkurkum. Minns mig och jag ska minnas er. Allah subhanahu wa ta'ala säger också alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. De som tror och vars hjärtan finner frid och lugn i att minnas Allah. Är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah? Så subhanallah, när man gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala, så upprymms man och man fylls av ljus och glädje från Allah subhanahu wa ta'ala. Man mår bra. Till skillnad från människan som vänder sig bort från Allah och glömmer bort Allah. Det är tillståndet som kallas för al-ghafla. Att man är helt inne i dunya, man är inne i haram. Man glömmer bort salam, man glömmer bort att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Det här, a'udhu billah, leder till olycka. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Den som vänder sig bort från min dhikr kommer att få ett lågt liv. Ja. Kommer att få ett lågt liv. Subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala har uppmanat oss till att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi har också en god förebild och ett gott exempel i våran ärade profet alayhi salatu wassalam. Hur mycket dhikr gjorde han av Allah? Och när gjorde han dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala? Vad sa Aisha radiyallahu anha? Hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade minnas Allah i alla hans tillstånd. Fi kulli ahwali. I alla hans tillstånd. Morgon och kväll, dag och natt, inne och ute, öppet, dolt. Så mindes han Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Och det är så muslimen ska vara. Man ska ständigt minnas Allah azza wa jalla. Och de som glömmer bort att minnas Allah och faller in i al-ghafla, vem blir deras kompis? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ مَنْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ. Allah säger att den som glömmer bort Allahs påminnelse, och Allahs påminnelse här kan vara mer generellt, alltså glömmer bort Allah, Koranen, allting. Men den som glömmer bort Allah, نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا, vi kommer att utse en shaitan som kommer att vara bunden till honom. Så man glömmer bort Allah Azza wa Jal, så blir man istället i sällskapet av shayatin. Och därför så sa också profeten alaihissalam i den här liknelsen som Yahya ibn Zakaria gjorde, att liknelsen av en person som ständigt minns Allah är som liknelsen av en person som är jagad av fiende. Han är jagad av fiende. Tänk dig, han springer själv, inga vapen, bakom honom 100 soldater, och han tar skydd i en borg. Han tar skydd i en borg. De kan inte komma åt honom. Och samma sak är det, att människan kan inte skydda sig från shaitan förutom i dhikr. När man släpper dhikr så öppnar man dörren till shaitan. Och det är inte någonting som vi ska sträva efter. Utan vi ska hela tiden sträva efter att stänga dörren till shaitan och bygga upp ett skydd mellan oss och shaitan. Så att vi hela tiden håller oss säkrade. Namn. I detta kapitel så nämner författaren flera stycken ahadith qudsiya. Vi kommer att välja ut några som belyser vikten av att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Till exempel så nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: Inna Allah azza wa jalla yaqul ana ma 'abdi idha dhakarani wa taharrakat bi shafata. Subhanallah. Han säger, Allah subhanahu wa ta'ala, eller profeten alaihi salam säger, att Allah säger. Allah azza wa jalla säger: Jag är med min tjänare så länge han minns mig och hans tunga är upptagen och aktiv med att minnas mig. Ana ma 'abdi. Jag är med min tjänare. När? Så länge han minns mig och hans tunga är aktiv i att minnas mig. Vad är belöningen? Allah är med dig. Och här har vi att Allah är med dig, det som kallas för al-ma'iyya. Att Allah är med. Allah generellt, han har generellt med Allah. På vilket sätt då? Att han vet allt som händer. Han ser allt som händer, han hör allt som händer. Men Allah själv är över de sju himlarna. Att Allah är med människorna betyder inte att han är bland oss. Allah är över sin arsh, som han har nämnt i Koranen. Allah, men han är med oss med sin kunskap och sin makt och allting. Det här är den generella. Att det finns inget sällskap av två förutom att Allah är den tredje. Allah är alltid där, hör och ser allt. Ta'im. Sen har vi al-ma'iyya al-khasa. Den mer specifika ma'iyya, att Allah är med. Och det är till hans awliya. De som han älskar. De som står honom nära. Att Allah är med dem betyder att Allah ger dem seger. Allah stöttar dem, Allah försvarar dem, Allah ger dem tawfiq, Allah underlättar för dem. Och det här är någonting som alla strävar efter. Och när får man detta? När man ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och din tunga ständigt är upptagen i att minnas Allah azza wa jalla. Och subhanallah, när det kommer till dhikr, så har det nämnts att det är en av de bästa ibada som finns. En av de bästa formerna av dyrkan som finns. Samtidigt som det är en av de lättaste. Yani, måste man till exempel gå till moskén för att göra dhikr? Nej. Måste man ha wudu för att göra dhikr? Måste man åka till Mekka för att göra dhikr? Nej. Du kan göra dhikr. Nu ligger du i sängen, du sitter i soffan, du är på bussen, du sitter i bilen, du går på gatan. Det är så otroligt lätt, alhamdulillah. Du bara rör på tungan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma ghfirli, Allahumma salli ala Muhammad. Ja, det finns så mycket dhikr du kan göra. Hela tiden, mashallah. Och du får denna enorma belöning. Att Allah är med dig. Allah azza wa jalla är med dig och hjälper dig. Naam. Vad får man mer för belöning om man minns Allah subhanahu wa ta'ala? Profeten Muhammad a.s. sa att Allah tabaraka wa ta'ala säger: Ya bin Adam, människa, idha dhakartani khalian dhakartuka khalia. Människa, om du minns mig privat så kommer jag att minnas dig privat. Och om du minns mig i ett sällskap så kommer jag att nämna dig i ett sällskap som är bättre än det sällskapet där du nämnde mig. Mashallah. Så vad händer? Om du gör dhikr av Allah privat, och det kan vara att du tänker på Allahs storhet i hjärtat, du längtar efter Allah, det är också dhikr. Eller du står inför någonting haram, och det här är för de bästa dhikr. Många fattar inte det. Du står inför någonting haram och du säger: Astaghfirullah, det här är haram. Ana akhaf Allah, jag är rädd för Allah. Ta bort den här haram. Det här är dhikr. Du minns Allah och du lämnar det som är haram. Mashallah, du dhikr med hjärtat. Dhikr med tungan. Om du gör dhikr av Allah i hemlighet, Allah kommer också minnas dig i hemlighet. Gör du dhikr av Allah öppet, som nu till exempel, vi prisar Allah öppet, så kommer Allah att prisa de människorna i ett sällskap som är bättre än ert sällskap. Vilket sällskap? De bästa och högsta änglarna. Subhanallah. Och det här är ikhwan ifrån de största av belöningar. Och därför så sa Ibn Abbas gällande den här versen: Wala dhikru Allahi akbar. Versen där Allah säger att minnas Allah är störst. Yani, att göra dhikr är bland det största som finns. Ibn Abbas sa: Versen betyder att Allah minns er är större än att ni minns honom. Yani, dhikru Allah iyakum akbar min dhikrukum iyahu. Eller hur? Att vi säger subhanallah, det är något stort. Men att Allah nämner dig bland al-mala'il-a'la, de högsta änglarna, är någonting större. Eller hur? Vilken ära att Allah är stolt över dig bland änglarna. Så tänk på detta. Att göra dhikr, vare sig det är privat eller öppet, med hjärtat, med tungan, så ska man ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Vi har också här ett kapitel som handlar om vikten av att samlas för att minnas Allah. Vi sa att man kan göra dhikr av Allah när man är själv. Man kan också samlas för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och innan jag går vidare så vill jag också nämna att det finns två sorters dhikr. Är det någon som känner till dessa kategorier? Man brukar dela in dhikr i två kategorier. Är det någon som kan då? Man säger på arabiska: dhikru al-mutlaq wa dhikru al-muqayyad. Generell dhikr och specifik dhikr. Vad är generell dhikr? Att du säger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Du läser Koranen, alhamdulillah, du tackar Allah och så vidare. Det är generell dhikr. Och det finns ingen gräns. Du kan säga det hur mycket du vill och när du vill. Du behöver inte säga subhanallah 100 gånger. Eller du kan säga det 553 gånger en dag, nästa dag 5 gånger, nästa dag 1000 gånger. Gen du fri. Det är dhikr mutlaq. Hur mycket du vill. Profeten Al-Islam, han sa att de mest älskade orden hos Allah är subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Du kan säga dem i vilken ordning du vill och hur mycket du vill. Och när du vill. Det är dhikr mutlaq. Okej, okay? Generell dhikr. Sen har vi specifik dhikr. Vad menas med det? Den dhikr där det har nämnts i en hadith att det här ska man säga vid det här tillfället. Till exempel när du ska äta. Du gör en speciell dhikr. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu aw urzuqna khayran minhu wa sabida. När du går ut hemifrån, bismillah, tawakkaltu ala Allah, och så vidare. När du gör wudu, bismillah. När du äter, bismillah. En specifik dikir. Efter salat, 33 gånger, subhanallah, och så vidare. Det är specifik dikir. Den kan du inte ändra på. Du kan inte komma och säga, men idag efter salat, jag har lite tid, jag ska sitta och säga subhanallah 100 gånger. Alhamdulillah 100 gånger. Allahu akbar 100 gånger. Det är bättre. Nej, det är inte bättre. Varför är det inte bättre?
Att profeten gjorde 33 gånger.
För att profeten al-Islam gjorde 33 och han lärde oss att göra 33. Förstår du? Så om profeten al-Islam har lärt oss någonting, att så här säger du, här, vid det här tillfället, då gör vi det. Gör vi någonting utöver det, då gör vi fel. Taib. Så man har den generella dhikr och den specifika dhikr. Och alhamdulillah, den generella dhikr finns hur mycket som helst du kan säga. Den specifika dhikr finns hur mycket som helst du kan säga. Ni känner till den här boken, Husn al-Muslim. Sahih al-adhkar. Du kan fylla din dag med dhikr. Hela tiden. Dhikr när du vaknar. Dhikr när du går in på toaletten. Dhikr när du går ut från toaletten. Dhikr när du gör wudu. Dhikr när du äter. Dhikr när du lämnar hemmet. Eller hur? Dhikr när du går till moskén. Hela tiden kan du minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Det är också en väldigt stor dygd och belöning att samlas för att minnas Allah. Det som kallas för majalis dhikr. Som detta är bi'idhnillahi majalis dhikr. Man har samlats och man har enats för att minnas Allah. Vi har samlats här idag, varför? Kom vi hit för att göra business? Kom vi hit för att köpa eller sälja? Kom hit för att ha kul? Nej, vi kom hit vad? För att träffa våra bröder för Allahs skull. Vi kom hit för att höra Koranen och Sunna. Lära oss om vår religion. Få en påminnelse. Vi kom hit för Allahs skull, eller hur? Och vi talar om Allah och hans profet alayhi salam, hadither, vi lär oss islam. Det är majlis dhikr. Vi är här för Allahs skull. Och vi talar om Allah subhanahu wa ta'ala. Du går och lär dig Koranen. Det är en samling av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. När man gör det så finns det en jättestor belöning. Lyssna på denna mycket mäktiga hadith. Där Abu Huraira radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah subhanahu wa ta'ala har speciella änglar. Speciella änglar vars uppgift är att gå runt och leta efter folk som gör dhikr av Allah. Ni vet att Allah har änglar, oändligt många änglar som har olika syften och olika uppgifter. Han har skapat änglar vars enda uppgift är att leta efter folk som gör dhikr. De går runt på gatorna, husen och letar efter folk som har samlats för att göra dhikr. Om de finner ett folk som gör dhikr så säger de till varandra: halummu ila hajatikum. Kom till det vi letar efter. Yani, samlar alla änglar. Och då samlas änglarna vid det här folket och omsluter dem med sina vingar. Och de sätter sig över varandra hela vägen upp till himlen. Och vissa hadithier säger också att de sätter sig bland folket. Mashallah, de sätter sig bland folket. Och sen så går de upp till Allah för att rapportera om att de har hittat ett folk som gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och då frågar Allah änglarna om de här människorna. Och så sa profeten, Allah frågar, men han vet redan bättre än änglarna vad folket gör. Allah vet allting. Men Allah frågar änglarna. Och han säger, ma yaqulu ibadi. Vad säger mina tjänare för någonting? De som har samlats och gör dhikr. Vad säger de för någonting? Då så säger änglarna, yaquluna yusabbihunaka. De gör, upphöjer dig. De säger subhanallah. Wa yukabbirunaka. De säger att du är störst. Allahu akbar. Och de säger alhamdulillah. Och de prisar dig. Och då så säger Allah till änglarna, har de sett mig? De prisar mig, upphöjer mig. Har de sett mig? Och då så säger änglarna, la wallahi ya rab. De har inte sett dig. Och då så säger Allah, hur skulle de vara om de hade sett mig? Och då säger änglarna, om de hade sett dig så skulle de kämpa ännu mera i att dyrka dig. Och de skulle vara ännu mera benägna om att prisa dig och att upphöja dig. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, vad är det de ber om för någonting? Och då så säger änglarna, de ber om ditt paradis. Och då säger Allah, har de sett mitt paradis? Och änglarna säger nej, wallahi, de har inte sett ditt paradis. Och då säger Allah, hur skulle de vara om de hade sett mitt paradis? Och då så säger änglarna, de skulle kämpa ännu hårdare för att yani kanu ashaddu 'alayha hirsan. De skulle vara ännu mer måna om paradiset. Och ashaddu laha talaba. Och de skulle kämpa ännu hårdare för att komma till Jannah. Wa a'zamu fiha raghbatan. Yani det är typ synonym, men de skulle kämpa och göra allting de kan för att verkligen komma till paradiset. Och då säger Allah, vad är det de söker skydd ifrån? Och då säger änglarna, de söker skydd från elden. Och då så säger Allah, har de sett elden? Och då så säger änglarna, nej wallahi, de har inte sett elden. Och då säger Allah, hur skulle de vara om de hade sett elden? Och då så säger änglarna att de skulle fly ännu mera från elden än vad de gör idag. Och de skulle vara ännu mera rädda för elden än vad de är. Och då så säger Allah, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ni är mina vittnen att de är förlåtna. Dessa människor är förlåtna. Och då säger änglarna, men det fanns en man bland dem. Han var inte där på grund av det. Han kom för någonting annat. Han kom förbi, han kom med någon kompis med någonting annat. Han var inte där för dikr. Och då så säger Allah, han också. Han är också förlåten. Hummel qawm la yushqa bihim jalisuhum. De är folket vars sällskap du inte förlorar av att sitta med. Som han Allah. Väldigt, väldigt vacker hadith som finns i Bukhari och i Muslim. Där finner vi att Allah subhanahu wa ta'ala har dessa änglar som samlas när folk gör dikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och de går upp och rapporterar till Allah subhanahu wa ta'ala. De är så nöjda med dessa människor att de omsluter dem med sina vingar. De sätter sig bland folket. Och sen så går de upp till Allah och berättar vad de här människorna gör för någonting. Att de prisar Allah, de säger alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. De ber om Jannah, de söker skydd från elden. Och här lär vi oss också en annan viktig sak, och det är att hur vi egentligen borde vara. När vi säger subhanallah, alhamdulillah, vi älskar Allah. Men om vi hade sett Allah, vi skulle kämpa ännu hårdare. Och det är så vi borde vara egentligen, vi borde kämpa ännu hårdare. Inte slösa bort våra liv på onödiga saker och dumma saker och haram saker. Utan vi borde verkligen sträva efter att dyrka Allah mer. Och vi vet att Allahs Jannah finns, men det är som att vi har glömt bort det nästan. Det är som att vi lever för dunja. Vi skapade för Jannah, men det är som att vi lever för dunja ibland. Man glömmer bort. Man hoppar över sunna, man hoppar över massa saker och man gör saker som man inte borde göra. Subhanallah. Om vi verkligen hade den här yaqin på Jannah så borde vi skärpa oss, eller hur? Och om man visste vad som fanns i Jannah. Och det finns i Jannah. Så man borde kämpa ännu mer. Och söka skydd från elden ännu mer. Och vara rädd för elden. Så subhanallah, det här är sanningen. Men vad var då belöningen som dessa människor fick? Allah blev stolt och han förlät dessa människor. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Jag vittnar, ni mina vittnen, om att dessa människor är förlåtna. Subhanallah. Så här lär vi oss hur viktigt det är att samlas för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och dessa hadither och liknande hadither ska inte misstolkas. Vissa ahlul bid'ah, folk som har halkat i islam, säger att det här är bevis på att vi ska samlas. Och vi sitter och tillsammans och säger vi subhanallah, subhanallah, tillsammans. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Och det är fel. Hadithen tyder inte på det. Det står inte så i hadithen att alla säger dessa ord tillsammans. Och om man kollar i alla hadithen så finns det inte en enda hadith där sahaba satt och gjorde dhikr tillsammans på det här sättet. Finns inte. Det som finns är att när Abdullah ibn Mas'ud gick in i en moské i Irak och han såg folk göra dhikr på det här sättet. En man räknade stenar, subhanallah, och alla sa subhanallah 100 gånger. Och sen hamdulillah och la ilaha illallah. Han kritiserade dem och sa att det här är bid'ah och blev arg på de här människorna. Förstår ni? Så att viktigt att haditherna måste förstås i ljuset av Salafs agerande. Hur förstod Salaf dessa hadither? Gärna nu, vi prisar Allah. Vi ber om hans Jannah, vi söker skydd från hans eld och så vidare. Vi gör dua. Allt det här faller in under dessa generella saker. Och det här nämner ulema att samlingar av dhikr är koranlektioner eller att ni samlas vissa bröder och ni ber en broder läsa koranen och de andra lyssnar till exempel. Det är också en samling av dhikr. Eller en person gör dua och de andra säger amin. Till exempel, det är också en form av dhikr. Ber Allah om jannah, söker skydd från elden och så vidare. Allt det här är någonting som är prisvärt. Och någonting som då ger denna enorma belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och där finner vi också i hadithen om att studera Koranen. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han sa att profeten Muhammad a.s. sa att det finns inget folk som samlas i ett av Allahs hus för att studera hans bok och läsa hans bok, förutom att de kommer att få vad? Allah kommer att omsluta dem i sin rahma. Han kommer sända ner sakina över dem, frid. Änglarna kommer att omsluta dem i sina vingar och Allah kommer att nämna dem bland dem som är i hans sällskap. Hadith Muslim. Mashallah. När du samlas i moskén på en koranlektion för att läsa Koranen och studera Koranen, det kan vara tafsir, så får du dessa belöningar. Allah sänder ner sakina, rahma, änglarna kommer och Allah nämner dig. Mashallah. Och därför, subhanallah, när man sitter med ulema, wallah, man mår bra. När man studerar islam, man mår bra. När man studerar Koranen, man mår bra. Eller hur? Och det här var någonting vi såg och märkte också ofta i Medina. Att ibland man kunde vara deppig, man kunde vara nere. Så gick man till en sheikh. Gick på Sheikh Abdul Mohsin Starz till exempel. Subhanallah. Allt dina sorger och besvär, bortglömda. Subhanallah. Och därför sa också profeten alaihi salam, om ni går förbi paradisets trädgårdar så ska ni njuta. Så sa sahabi, ya Rasulullah, vad är paradisets trädgårdar för någonting? Då så sa han, helak och dhikr. En samlingar där man minns Allah subhanahu wa ta'ala. En lektioner, koranlektioner, dros, påminnelser, khutba. Det är de bästa av sammankomster. Istället för idag folk samlas för vad? Att kolla på en film, kolla på en fotbollsmatch, spela PlayStation. Eller hur? Eller sitta och snacka skit. Det är inte... Vem kommer dit? Är det änglar eller shayatin? Shayatin som kommer dit istället. Allah musta. Taib, vi går vidare. En av de högsta och bästa former av dhikr är ju också att göra istighfar. Att be Allah om förlåtelse. Att säga astaghfirullah, atubu ilay, Allahumma gfirli, är bland det bästa du kan säga. Ja. Och författaren nämner här en väldigt vacker hadith beträffande detta. Och det är en hadith som ni säkert har hört tidigare, en hadith som finns i Arba'in al-Nawawi, där Anas ibn Malik radiyallahu anhu säger att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att Allah säger: "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka aw fika wa la ubali." Allah subhanahu wa ta'ala säger människa, ya ibn Adam, son till Adam, så länge du åkallar mig och du hoppas på mig så kommer jag att förlåta dig för dina synder. För jag kommer förlåta dig för det som du har gjort. Wala ubali. Jag är utan att räkna. Jag kommer att förlåta dig. Ya ibn Adam, om dina synder skulle nå upp till himlen och du sen skulle be mig om förlåtelse, så skulle jag förlåta dig utan att räkna. Ya ibn Adam, om du skulle möta mig med hela jorden fylld med synder, samtidigt som du möter mig utan att ha dyrkat någonting annat än mig, så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. Subhanallah. Otroligt vacker hadith. Där Allah Azza wa Jal då säger: människa, så länge du åkallar mig och hoppas på mig. Människan ska ständigt göra dua till Allah. Man ska aldrig ge upp hoppet. Vi vill många saker, vi ska alltid göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Ihärdigt. Hela tiden, alla tycker om det. Att man är ihärdig i sin dua. Man ger inte upp. Och man har man hoppas på Allah subhanahu wa ta'ala. Man hoppas på Allahs rahma, Allahs jannah, Allahs förlåtelse. Allah subhanahu wa ta'ala säger: jag är så som min tjänare tror om mig. Hadith Qudsi. Jag är så som min tjänare tror att jag är. Yani, när du tror att Allah är den mest förlåtande, den mest barmhärtiga, den som älskar dig, den som kommer vägleda dig, den som kommer ge dig Jannah och allting, skydda dig. Inshallah, Allah kommer vara på detta sätt mot dig. Förstår ni? Så man ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Ha det bästa hoppet om Allah subhanahu wa ta'ala. Så människan ska ständigt åkalla Allah och ha hopp på Allah subhanahu wa ta'ala. Då kommer Allah att förlåta dina synder. Och så säger Allah, Ibn Adam, om dina synder skulle nå upp till himlen, thumma staghfartani ghafartu lak. Om dina synder skulle vara så många att de når hela vägen upp till himlen, men du sen ber mig om förlåtelse, så kommer jag att förlåta dig. Och här förstår vi vikten av att säga astaghfirullah. Tubu ilay, att be Allah om förlåtelse. Och sen den sista och bästa. Människa, om du skulle möta mig med hela jorden fylld med synder. Jag har gjort så mycket haram, du fyller hela jorden. Men du har inte gjort kyrk. Du har inte satt någonting vid din sida. Du var en person av tawhid som endast dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Du hade ren tawhid. Då kommer Allah att möta dig med lika mycket förlåtelse. Subhanallah. Och här förstår vi dygden av tawhid. Och det förnämns också den här hadithen i Kitab Tawhid. Yani dygden av tawhid. Hur tawhid suddar bort våra synder. Det finns goda gärningar som suddar bort haram. Men ingenting som tawhid. Tawhid, subhanallah, suddar bort allting. Om man har ren, uppriktig tawhid till Allah subhanahu wa ta'ala. Och i slutändan så är det tawhid som får folk att gå in i Jannah. Och som kommer att rädda folk från helvetet. Det är den viktigaste gärningen. Att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är det också viktigt att lära sig om tawhid. Vad är tawhid för någonting? Vad är de olika kategorierna? Vad är det som nollställer tawhid? Vad är det som negerar tawhid? Vad är det som är brist i tawhid? Och så vidare. Och det kräver att man studerar. Inte som vissa juhal, de säger tawhid kan du lära dig på 5 minuter. Har ni hört det? Ja? Du kan gå intensiv kurs tawhid. La, a'udhu billah. Det går inte. Utan tawhid kräver att man lär sig. Profeten Al-Azam lärde ut tawhid från den dagen han blev profet till den dagen han dog. Han sa inte, kallas nu vid Medina och alla kan tawhid och nu fokuserar vi på akhlaq. Nej, utan hela tiden tawhid. Innan han dog, han fokuserade på tawhid. Varna folk för kyrk. Och det är så muslimen ska vara. Hans liv ska börja med tawhid och sluta med tawhid. Och baseras på tawhid. Det var därför Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss. En annan väldigt vacker hadith som också visar vikten av att be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. En hadith som berättas av Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Iblis sa till Allah: vid din izza, vid din makt, så kommer jag fortsätta att vilseleda dina tjänare så länge deras själ finns kvar i kroppen. A'udhu billah, shaitan säger här högmodigt till Allah: vid din makt så kommer jag fortsätta att vilseleda dina tjänare så länge själen är kvar i kroppen. Och då så svarar Allah shaitan och säger: wa izzati wa jalali, vid min makt och mitt yani jalali, så kommer jag fortsätta förlåta dem så länge de ber mig om förlåtelse. Mashallah. Så shaitan kommer kriga mot oss tills vi dör. Tro inte shaitan har lämnat dig, mashallah, nu är jag i salafi. Shaitan han gick någon annanstans. Nej. Han kommer kanske ännu mer. Så kriget fortsätter mellan oss och shaitan tills när? Tills själen har lämnat kroppen. Och han försöker in i det sista. Och ni har säkert hört mig berättelser om hur shaitan kom till Imam Ahmed när han höll på att dö. Han kom till Imam Al-Qurtubi när han låg på dödsbädden. Och försökte lura honom in i det sista. Han tog skepnaden om hans pappa och säger: min son, jag dog och jag fann att kristendomen var den sanna religionen. Du måste bli kristen. Och hans mamma står där. Alltså shaitan tar skepnaden av hans mamma och säger: min son, du måste bli jude. Jag fann att det var den sanna religionen. Han säger: a'udhu billah. A'udhu billah. Han förstår att det är shaitan som leker med honom. Subhanallah. Samma sak när shaitan kom till Imam Ahmed. När han låg på dödsbädden. De säger till honom: säg la ilaha illallah. Och så vidare. Påminner honom. Och han börjar från ingenstans och säger: la, la, la. Och han säger sen: det var shaitan som kom till mig och han sa: nu har du vunnit över mig. Nu har du vunnit. Yani khalas, du vann över mig. Yani shaitan vill få honom att släppa. Nu kan jag slappna av. Så Imam Ahmed säger: nej, inte än. Yani när själen lämnar kroppen, då har jag vunnit. Fortfarande kampen fortsätter. Förstår ni? Så vi är i ständig jihad mot denna fiende. Så han försöker alltid att vilseleda människan i alla hans tillstånd. Men subhanallah, Allah azza wa jall säger att han kommer att fortsätta förlåta oss så länge vi ber om förlåtelse. Så länge vi ber om förlåtelse. Yani du kan synda och be om tauba, istighfar, Allah kommer inshallah förlåta dig. Alhamdulillah. Dörren till tauba är öppen. Profeten Muhammad alaihissalam sa att Allah sträcker ut sina händer på dagen för att förlåta dem som syndat på natten. Han söker dem som ber om förlåtelse. Och han sträcker ut sina händer på natten för att förlåta dem som ber om förlåtelse och syndat på dagen. Så dörren till tauba är öppen. Och man ska aldrig misströsta och tänka att jag har syndat för mycket och för stora synder. Utan man ska alltid veta att Allah subhanahu wa ta'ala förlåter alla synder. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Mina tjänare, ni som har gjort orätt mot er själva. Ni som syndat. Ge inte upp hoppet på Allahs förlåtelse. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allah förlåter alla synder. Det finns ingen synd som Allah inte förlåter i detta liv. Värsta av synderna. Allah förlåter dem i detta liv. Så man ska ständigt göra tauba och istighfar. Hur många gånger om dagen gjorde profeten Muhammad al-Islam istighfar till Allah? 70, 100. Ibland ännu mer. Vissa av sahaba sa vi kunde ibland räkna att profeten Muhammad alaihissalam i en sammankomst gjorde mer än 100 stycken istighfar. I en sammankomst när de satt med honom kunde de se att han sa astaghfirullah wa atubu ilay mer än 100 gånger. Subhanallah. Och det är vem? Det är mannen som är förlåten för sina gångna och kommande synder. Han är förlåten och han gör istighfar hundratals gånger om dagen. Är vi förlåtna på det här sättet? Nej, det är vi inte. Så hur stort behov är vi inte av att ständigt göra istighfar? Ännu större, eller hur? Så därför ska man ständigt göra istighfar. Hela tiden. Hundratals gånger om dagen. Säg astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu li, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Och så vidare. Hundratals gånger om dagen. För då kommer du inshallah att få många, många belöningar. Bland annat det som vi nämnde. Först och främst Allahs förlåtelse. En annan god belöning som du får är också att profeten Muhammad alaihissalam han sa Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Tuba. Och tuba, det sägs att det är Jannah. Och vissa andra lärda säger att det är ett träd i Jannah. Som du har nämnt i en sahih hadith. Tuba shajaratun fil Jannah. Sahih hadith. Tuba är ett av paradisets träd. Där en ryttare rider mer än 100 år utan att korsa dess skugga. 100 år. Du rider genom skuggan och du har fortfarande inte kommit förbi skuggan. Vad är det för träd? 100 år. Det är för abstrakt för oss att förstå oss på. Otroligt stort. Yani Tuba, Jannah. Till den som på domedagen finner mycket istighfar i sina böcker. Änglarna skriver det du säger. Och dina böcker kommer öppnas på domedagen. Och det kommer han sa så, han sa så, han sa astaghfirullah. Han sa så, han sa astaghfirullah. Yani Tuba. Om det här är ditt tillstånd på domedagen. Så tänk på att försöka fylla era böcker med istighfar. Hela tiden. Ofta göra mycket istighfar. Allah kommer att öppna till dig dörrar av gott. Och subhanallah. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-anfal? وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Att så länge folket bad om förlåtelse så skulle Allah inte straffa dem. Straff är oftast en konsekvens av våra synder. Eller straff är en konsekvens av våra synder. Ja? Eller hur? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Allah säger att han straffar oss för vad vi själva har gjort. Taib. Men vad händer när du gör istighfar och tauba? Du blir förlåten. Och du tar straffet bort. Eller hur? Och vissa människor lever i straff. De får sjukdomar, de får problem, de får massa depressioner. Jag vet inte vad. Straffar Allah subhanahu wa ta'ala i dunya på grund av synder. Vad gör man då? Gör du tauba. Och istighfar. Och inshallah, straffen försvinner. Och du lever i afir. Allahu akbar. Så tänk på detta att ständigt göra mycket istighfar. Dag och natt. Hela tiden. Be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Vi tänkte gå igenom ett till ämne inshallah ta'ala. Be'idhina ta'ala. Sen kan vi kanske ta lite frågor. Och det är författaren säger här kapitlet Tarib fil hubb och filla. Kapitlet om dygden av att älska för Allahs skull. Och faran av att älska dåliga människor och folket av bid'ah för att personen kommer att vara med den han älskar. Vi kommer nämna några vackra hadither som handlar om den stora belöningen som finns i att älska en person för Allahs skull. En riktig muslim älskar Allah mer än allt. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. Kärleken till Allah står över allt. Och när man älskar Allah subhanahu wa ta'ala så älskar man också för Allah. Man älskar det som Allah älskar och de som Allah älskar. Och man hatar det som Allah hatar och man hatar de som Allah hatar. Och det är inte logiskt att en person älskar Allahs fiender. Det är inte logiskt. Eller älskar någonting som är haram. Eller hatar någonting som Allah älskar. Det här är en brist i hans tawhid, som Ibn Rajab säger. Beroende på hur starkt det här hatet och den här kärleken är. Och det här är det i islam som kallas för al-wala wal-bara. Att älska och att hata för Allahs skull. Det här är någonting som vissa kuffar försöker sudda bort från islam. Att muslimerna ska sluta hata, de ska bara älska. De hatar oss, det är okej, men vi får inte hata någon. Nej, vi hatar Allahs fiender. Det går inte ihop med våran iman att vi älskar någon som Allah hatar. Förstår ni? Så, en sann muslim ska älska sina bröder för Allahs skull. Älska sina syskon. För att vi delar samma iman, samma tro. Vi har samma skapare, vi har samma bok, vi har samma profet, vi har samma qibla. Och därför så ska man älska varandra för Allahs skull. Och det här är en ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad säger Allah azza wa jall? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ. Att minns Allahs ni'ma över er. När ni var splittrade, men Allah enade er och gjorde er till bröder. Så det är ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala att han har förenat mellan våra hjärtan. Allah subhanahu wa ta'ala säger också وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Att Allah enade mellan deras hjärtan. Och om du skulle ha spenderat allt på jorden för att förena dem så skulle du inte kunna göra det. Men Allah förenade mellan dem. Allah مقلب القلوب. Han som äger våra hjärtan. Det är han som har den här makten att ena mellan folk. När han kom, profeten Hassan kom till Medina, Al-Auz wal-Khazraj hade konflikter. Kanske generationer av konflikter och strider och problem. Och subhanallah, profeten Muhammad al-Islam kom. Och islam kom och enade mellan folk. Och de blev bröder. Älskade varandra för Allahs skull. Subhanallah, så islam mashallah enar mellan folk. Ena mellan folk på sanningen. Och därför är det en väldigt hög egenskap att älska sin broder för Allahs skull. Abu Huraira radiyallahu anhu berättar att profeten alaihi salatu wassalam säger att Allah ta'ala säger på domedagen Aina al-mutahabuna bi jalali. Vart är de som älskade mig eller älskade varandra på grund av mig, på grund av min majestät? Idag kommer jag att skugga dem under min skugga. Den dagen det inte finns någon annan skugga. Mashallah. Så här är en belöning de får. Att de kommer att få Allah subhanahu wa ta'alas skugga på domedagen. Och det här känner vi också till från hadithen. Om de sju som får Allahs skugga på domedagen. Och från dem är en person som älskar sin broder bara för Allahs skull. En stor imam från Tabi'in som heter Abu Idris al-Khawlani. Han var student i Sahaba. Han berättar och sa att jag kom till Damaskus. Jag gick in i moskén i Damaskus. Och där satt en ung man med ett vackert leende. En ung man med ett vackert leende. Och runt honom så satt folk och lyssnade på honom. Och när folk hade en fråga eller var oense, så frågade de honom och accepterade hans svar. Och då så sa jag till folk, vem är den här mannen som folk samlas kring? Och då så sa man, det är Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal. Vet vem han är? En av de bästa, en kunnigaste sahaba. Han är den som kallas för, han är den sahabin som var väldigt kunnig när det kommer till fiqh och så vidare. Otroligt kunnig. Så den här mannen sa till sig själv, imorgon så ska jag, han ville träffa honom, så han tänkte jag ska gå till Dhuhr innan andra människor och fånga honom i moskén innan han kommer till moskén. När han kommer så kan jag möta honom i moskén. Så sa han, när jag kom till moskén tidigt på Dhuhr så fann jag att han redan var där. Mu'ad var redan där och han stod och gjorde salam. Så han sa, jag satte mig och väntade på att han skulle bli färdig. Och när han var färdig med salat så gick jag och satte mig framför honom. Jag gick med och satte mig framför honom. Och jag hälsade på honom. Och så sa jag till honom, Wallahi inni la uhibbuka. Wallahi, jag älskar dig lilla, för Allahs skull. Först han sa, salamu alaikum. Han hade sett honom. Wallahi, jag älskar dig för Allahs skull. Och då så sa Mu'ad till honom, Allah, yani vid Allah, är det sant? Och då så sa han, Allah, man kan svara på det sättet, nam, vid Allah, det är sant. Och då så sa Mu'ad igen, vid Allah, är det sant? Och han sa, vid Allah, det är sant. Och då så tog Mu'ad mig i mitt bälte och han drog mig nära till sig. Och så sa han, abshir, glada nyheter. Jag har hört Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Allah tabaraka wa ta'ala säger, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Min kärlek är garanterad till dem som älskar varandra för min skull. Min kärlek är garanterad till dem som sitter med varandra för min skull. Min kärlek är garanterad till dem som besöker varandra för min skull. Och till dem som ger och tar för min skull. Subhanallah. Väldigt, väldigt vacker hadith. Där vi lär oss dygden av att sitta runt om lärda, vilket är det man ska göra. Om det finns en person av kunskap, gå till honom, ta nytta av honom, fråga honom och så vidare. Respektera honom som folket här gjorde. De hade adab, satte sig framför honom, hälsade på honom och så vidare. Störde inte honom. Ja. Så han satte sig då framför honom den där dagen. Och så sa han till honom, Wallahi, jag älskar dig för Allahs skull. Och det här sa han också i enlighet med profeten Muhammeds uppmaning a.s. Då profeten Muhammed a.s. sa att om en person älskar en annan muslim så ska han berätta det för honom. Om en muslim älskar sin broder, إِذَا أَحَبَّ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّ. Hadith sahih. Om en man älskar en person så ska han berätta för honom att han älskar honom. Så som profeten a.s. sa till Mu'ad. Mu'ad, profeten a.s. tog en gång Mu'ad i handen. Han sa, ja Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Mu'ad, wallahi, jag älskar dig. Och så berättade han en hadith för honom. Det var en dua han skulle säga. Så här i alla fall så sa den här mannen till Mu'ad att han älskade honom. Och det är också från Salafs, yani, mashallah, stark aqida att direkt, han är från sahaba, khalas, jag älskar honom. Och det är så en muslim ska vara, vi ska älska alla sahaba. De bästa av människor, mashallah. Och sen så ville Mu'ad verkligen bekräfta, är det för Allahs skull du älskar mig? Inte att han trodde att han ljög, men yani, han ville bekräfta för att du ska få höra. Om det här är sant så ska du få höra din belöning. Abshir. Profeten sa a.s. att Allah säger. Vad säger Allah? Min kärlek är garanterad. Wajib. Wajabet. Garanterad till vem? Till dem som älskar varandra för min skull. Subhanallah. När du älskar din broder för Allahs skull, vad får du tillbaka? Allah älskar dig. Två, Allah säger min kärlek är garanterad till dem som samlas för min skull. De samlas inte för dunya, de samlas inte för världsliga saker. De vill bara samlas för Allahs skull. Jag hoppas inshallah det här är en sådan samling. Och Allahs kärlek är garanterad för dem som besöker varandra för min skull, för Allahs skull. Subhanallah. När du besöker en broder för Allahs skull så får du inshallah och ta'ala Allahs kärlek. Och ni känner säkert till den här fina hadithen om Mannen som besökte sin broder, ni har hört den? Ni har säkert hört den. Det nämns också här i kapitlet. Att profeten Al-Islam sa att en man besökte sin broder i en annan stad. Och Allah subhanahu wa ta'ala skickade en ängel mitt på vägen för att möta den här mannen. Han var på väg till en annan stad för att hälsa på en annan muslim. För Allahs skull. Så Allah skickade en ängel i skepnaden av en människa. Och den här ängeln säger till honom, Aina turid. Vart är du på väg eller vad vill du? Så mannen säger, jag vill hälsa på min broder i den här staden. Och då så säger ängeln, har du någonting världsligt som du vill ha av honom? Någon nytta som du vill ha av honom? Och då så säger mannen, la ghayra anni uhibbuhu fillah. Inget annat än att jag älskar honom för Allahs skull. Och då så säger han, jag är ett sändebud från Allah till dig och berättar för dig att Allah älskar dig så som du älskade din bror. Mashallah. Så att hälsa på bröder för Allahs skull är någonting jätteviktigt. Och någonting som vi, många av oss, faller kort i. Speciellt i dessa tider, i dessa mörka länder. Där folk ibland, muslimer, bröder, halkar, blir svaga och blir bortglömda. Vi ringer inte, vi hälsar inte på, vi bjuder inte. Eller hur? Är det inte så? Att vi brister i detta. Vi öppnar kanske sällan våran dörr för gäster, vi bjuder sällan folk. Vi tar oss kanske sällan tiden att säga, men nu vill jag besöka den här killen. Jag har inte sett honom på månader ibland. Eller hur? Och det är så det borde vara. Man borde faktiskt söka upp sina bröder. Leta efter sina bröder. Hålla kontakten med sina bröder. Folk blir svaga, folk halkar. Folk får tvivel. Folk faller in i synder. De kanske skäms för att komma och så vidare. Någon kanske inte kommer för han har tjafs med någon. Yani, han blir svag. Som profeten sa, alaikum bil jama'a. Håll er till gruppen. För vargen äter det ensamma fåret. Yani, shaitan tar den ensamma muslimen. När muslimen går bort från gruppen, han är själv, han är hemma, han jobbar i skolan, han träffar inte sina bröder, kommer han få stark iman? Nej, han kommer krascha med sin iman kanske. Förstår ni? Så det är viktigt att man håller ihop. Det här är muslimska länder. Man håller ihop är viktigt. Vad ska vi då säga om det här landet? Dar al-kufr. Muslimerna är få, ahli sunna är få, fittan, Allah al-musta'an. Mycket problem det finns. Så det är ännu mer benäget att man håller ihop, brödraskap, hälsa på varandra, hjälper varandra, stöttar varandra, ringer till varandra och så vidare. Och inshallah man får den här belöningen. Besöker sina bröder för Allahs skull. Men idag Allah al-musta'an, upptagen, upptagen, upptagen. Eller hur? Jag ska gymma, jag ska träna, barnen fotboll hit och dit. Och tid för bröder, Allah alam, finns inte. Allah ihdina, må Allah vägleda oss. Så väldigt vackert i alla fall att besöka sina bröder för Allahs skull. Och det finns till och med en hadith om detta. Zur ribben tazdadu hubben. Besök varandra med jämna mellanrum så kommer ni älska varandra. Ja, inte för ofta heller. Att du går hem till en varje kväll och sitter flera timmar. Nej. Ibland, ja, jämna mellanrum besöker man varandra. Det kommer att öka er i eran kärlek. Han har väldigt, väldigt många vackra hadither i detta kapitel. Som vi också kan ta innan vi avslutar bara. Profeten Al-Islam sa också att Allah Azza wa Jal säger, de som älskar varandra för min skull kommer på domedagen att vara på höga platser av ljus. Till och med profeten och martyrerna kommer att inte avundas med typ Yarbithuhum kommer att önska det som de har fått. Och Sheikh Al-Bani säger att den är sahih. De som älskar varandra för Allahs skull kommer på domedagen att vara vart? De kommer att vara på höga uppsatta platser av ljus. Till och med profeten och martyrerna kommer att önska deras platser. Och i vissa hadither, som också Sheikh nämner här, att Allah har speciella människor på domedagen som kommer att vara på högra sidan av hans arsh. Och båda Allahs händer är höger. De kommer att vara på höga platser av ljus. Och vissa hadither av lu'lu, av pärlor. Deras ansikten kommer att vara ljus. De är varken profeter eller martyrer. Eller siddiqin. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, men hum, vilka är de? Då så sa han, hum al-mutahabuna bi jalalillahi tabaraka wa ta'ala. Det är de som älskar varandra för Allahs skull. Och en annan liknande hadith så sa profeten a.s. att Allah har tjänare. De är varken profeter, eller de är inte profeter. Till och med profeterna och martyrerna kommer att se upp till dem. Vilka är de i Rasulullah? Kanske vi kan vara från dem. Kanske vi kan älska dem. Och då så sa profeten a.s. de är folk som älskade varandra med Allahs ljus. De var inte släktingar. De hade ingen familjeband. Deras ansikten kommer att vara ljus. De kommer att vara på troner av ljus. De kommer inte att vara rädda när folket är rädda på domedagen. Och de kommer inte att känna sorg när folket känner sorg. Och så läste profeten alaihissalam den här ayan. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Att över Allahs awliya ska det inte råda någon rädsla eller någon sorg. Subhanallah. Vilken belöning. För vem? De som älskar varandra. För Allah subhanahu wa ta'ala skull. I en liknande hadith så sa profeten också alaihissalam att Allah kommer att låta ett folk återuppstå på domedagen. Deras ansikten kommer att vara ljus. På troner av ljus. Människorna kommer att avundas dem. De är varken profeter eller martyrer. Och då så föll en man från araberna, från beduinerna, ner på sina knän. Och han sa, ja Rasulullah, vilka är de? Dessa människor. Då så sa han, det är de som älskar varandra för Allahs skull. De kommer från olika qabail. De kommer från olika stammar och olika länder. De samlas för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och den hadithen är med shaykhen också, den är hasan. Det finns många, många hadither om detta. Så subhanallah, väldigt viktigt att man som muslim försöker att upprätthålla detta. Att man älskar sina bröder för Allahs skull. Det här är en av de starkaste egenskapen av iman. Att älska och att hata för Allahs skull. Som profeten Muhammad sa a.s. Och gör man det så får man dessa belöningar. I detta liv. På domedagen. Och man får också jannah. Är det någon som vet beviset på att man får jannah när man älskar sina bröder? Någon som kan någon hadith? Ja? Ni kan hadithen. Jag vet att ni kan det. Profeten a.s. han sa, la tadkhuluna al-janna hatta tu'minu. Ni kommer inte gå in i janna tills ni har iman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Ni kommer inte ha iman tills ni älskar varandra. Ska jag inte berätta någonting som kommer få er att älska varandra? Afshu salama bainakum. Sprid salam bland er. Hadith sahih. Så vad? Salam leder till vad? Till kärlek mellan muslimer. Och kärlek mellan muslimer leder till iman. Och iman leder till jannah. Då ser man att det är något otroligt viktigt i islam. Att älska sina bröder för Allahs skull. Och när man älskar sina bröder för Allahs skull. Så kommer det massa andra goda saker med. Att man till exempel behandlar dem väl. För man älskar för sin broder det man älskar för sig själv. Eller hur? Man bemöter honom på samma sätt som man vill att han ska bemöta dig. Du ställer upp för honom, du offrar för honom och så vidare. Det är så en broder ska vara. Och jag hoppas att vi inshallah kan vara måna om detta. Stärka brödraskapet, älska varandra för Allahs skull, besöka varandra för Allahs skull och hjälpa varandra för Allahs skull för att inshallah få den här stora belöningen i detta liv och i nästa liv. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah imorgon. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.